Vill du bli en bättre gäddfiskare, Edvin?
Ja, det vill jag, Tobbe.
Då har jag 34 specialknep för att bli en bättre gäddfiskare som Leif Engström har skrivit.
Oh, han har hört ska vara väldigt duktig och spännande, så det, ja, det blir kul det här.
Han var duktig på 70-80-talet där.
Ja.
Men vi ska gå igenom den här listan och se om vi kan bli bättre. Om vi håller med om den här listan. Men först, Edvin, vad har du gjort idag?
Jag har varit ute och grismetat och åkt på lite hemliga fordon och sånt.
Hemliga fordon, det låter jättefarligt.
Ja, det var farligt också.
Var det ett ryskt spionplan?
Ja, alltså nära man kan komma utan att vara där liksom. Så ja, vi har ju varit ute på... Alltså isen sjunger ju tyvärr just nu på sista versen. Det är ju liksom, alltså, minsta vattnena, små gölar man kan ta sig ut på. Och vid kanterna har det liksom, alltså, smält i princip. Så som tur var hittade vi en brygga som gick, alltså, ända in från sumpen, ända ut på isen.
Ja, det var ju öppet vatten typ 20 meter ut, ja. På grund av att det var massor med vass.
Vass och grunt och sump och mycket vatten och så vidare, så det liksom smält av.
Så vi fick dra våra pulkor på den där bryggan.
Det fick vi göra.
Som var typ gjort av ett par brädor på vissa ställen. Typ
men det var ju inte stycken. Bara pulkorna som kom ut på den isen. Var det, nej,
det var en Let's Feast också.
En Let's Feast var det som kom ut där. Och han hade med sig ett fordon han har byggt. Jag kallar det fordon för jag vet inte ens vad man kan, alltså vad det är för någonting. Det är nog inget... Det är ett fordon.
Det hade ingen reggskylt.
Nej,
ingen ringklocka.
Inte ringklocka. Nej, det hade ju inte heller för sig.
Tuta, men, kanske man har. Jag kan inte ha någon ringklocka på motorcykel, men...
Jo, tuta.
Fast en motorcykel är det närmaste man kan beskriva det.
Ja, moped slash motorcykel slash ingen aning. Han har alltså tagit en moped, kapat av den på mitten typ, och sen satt ihop den. Så det var liksom, det enda på det där fordonet var en sadel och en motor typ. Och sen, ja, såklart två hjul, men liksom som man har tryckt ihop en moped så det blev en så här minikort typ.
Och sen skulle du köra med den på isen.
Ja, det var tanken att köra till fällen och liksom uppgradera sig för att, ja, vara ännu snabbare på fällen när väl mörten tar betet, ja.
Ja, man ska bara höra att det belar till, hoppa upp på motorcykeln, köra 110 km fram till fället, ja. Och sen så bara glida in där, så gör en typ glidtackling och sen bara fånga spöet medan man sladdar runt där och gör Tokyo drift.
Det var lite så vi hade tänkt, för han hade ju till och med satt på snökedjor på den här moppen då, så vi inte, alltså, så man inte skulle halka då, för det är ju halt på isen liksom. Så allt var förberett i minsta detalj för att resa, men det blev inte riktigt så, tyvärr.
Nej, vi började med att han tog ut den på isen, skulle starta den, och sen så tänkte du någonting så att den går väldigt lågt.
Jag tänkte, vad konstigt den såg ut. Så jag tänkte, såg den verkligen ut så när den var uppe i bilen? Va? Fasen. Och sen bara körde han fram med den, så bara skrapade i, så jag tänkte, fasen, så bara, aha. Ramen knäckt på mitten.
Han hade svetsat den för dåligt.
Ja, så hela styret liksom, hela, alltså, frontbyggnationen, om man säger, den släppte ju liksom. Så det gick inte att köra med den. Ända tills de hittade spännband och rep i bilen, såklart.
Så istället för en svetsning så blev det massor med spännband och silvertejp och buntband och rep.
Ja, och typ motorn släpades i isen och grejer när den var för låg då. Så det typ så här, tändkabeln gick sönder typ och glappade. Och, jag vet inte vad de höll på med. De fick hålla på med någon sån här jumpstarter liksom för att få igång den. Och så när väl körde så gick den inte alls snabbt. Ja. Han bara, den går skitfort den här.
Det gick nog alltså, samma takt som man går. Ja, lite snabbare.
Men det var kul, var det, ska jag säga det. Det var riktigt, jag var ju typ den enda som han hann köra innan gick sönder igen, men...
Ska vi spela typ ett litet klipp när du kör den?
Ja, det får
vi
nästan göra. Spela upp, Tobbe.
Var det fäll?
Ja, ungefär så lät det. Nu är det fäll och så åkte jag därpå. Så det kan ni se på säkert på YouTube shorts framöver när vi laddar upp den.
Eller på TikTok.
Ja, möjligt på TikTok.
Jag har glömt en sak. Vi har ett stort tillkännagivande idag.
Har vi det? Vad är det då?
Vet inte det?
Nej.
Vi ska byta namn på podden, Edvin.
Och nej, eller nej, ja. Nej. Jag menar att det är ju bra liksom. Det har, jag hade typ glömt av det. Ja, jag tänkte i alla fall inte på det nu.
Nej, men nu jag tänkte på det.
Ja, du gjorde det.
Så vi ska byta namn, vad ska den heta?
Ja, vi får se. Alltså den heter så, vi får se. Nej, Griskris med Tobbe och Edvin.
Exakt.
Så ska den heta.
För att vi tänkte heta Kanagalspodden för att Sara och Hanna skulle göra massor med poddar också.
Ja.
Men det har de inte haft tid med. De har haft så fullt upp med andra saker.
Så det är vi som håller den här podden, tänkte vi. Men varför inte galanta till den här podden lite? Och, ja, Griskris passar ju perfekt, för det är det vi oftast har liksom.
Så vi ska ändra omslagsbild på podden.
Ja, och namn.
Och namn.
Så blir det en liten Team Galant-podd där.
Det kommer, jag har svarat mig säkert på Kanagalspodden. Vi ändrar namn om någon vecka, två veckor, tre, ett par veckor.
Ja, så att ni hinner höra det. Om nu inte alla skulle lyssna på just den här podden, så säger vi det nästa podd med, så man vet det. Så inte de blir bara, vad har hänt med Kanagalspodden är borta?
Men det är det inte. Vi har bara bytt namn.
Ja, precis.
Men då, vi måste nog nästan börja med den här listan om vi ska hinna med alla 34 specialknep.
Ja, men kör alltså.
Jag det är typ en var 20 sekund här. Ja, jag får det gå snabbt.
Spänn på att se vad du kan ha i kikan där, för vad Leif har kommit med för tips här.
34 tips som gör dig till en bättre gäddfiskare av Leif Engström. Och sen så står det så här. Du måste koncentrera dig totalt på varje kast. Och vassa krokar betyder bättre fiskelycka än några av Leif Engströms raka råd inför kommande gäddfisketurer.
Var det tips 34 eller
det var det första? En titel, typ en rubrik.
Jaha, jag tror det var jag tror det var tips, för det var ju ganska bra tips.
Nej, men jag kan börja med tipsen nu.
Mm, kör.
Nummer 1, fiska inte på måfå. Nej, så du ska fiska.
Fiska inte på månen, eller vad sa du?
Nej. Ja, fiska inte på månen, där finns inga gäddor.
Inget vatten där, eller?
Nej, man ska fiska där man vet att fisken finns. Man ska inte bara åka ut på en sjö och bara börja kasta.
Nej.
Hus om, utan du måste ändå göra lite efterforskningar.
Förforskningar, tror jag. Nej, men alltså, man kan inte bara åka ut på en sjö och bara ställa sig mitt i och kasta.
Då tror du tror att du ska nappa.
Du måste ha en extrem tur om du ska lyckas med det. Det har ju hänt personer att det har blivit så, men jag menar, det är inte så man ska göra.
Det är inte så man ska lyckas.
Nej.
Så nummer 1, jag håller med honom. Fiska inte på måfå.
Ja, jag med.
Se till att hitta information tidigt innan du åker ut om var, när och hur och varför.
Ja, lär dig liksom hur gäddan beter sig och sådär innan. För då vet du ju typ var du hittar den. Om du kollar på en djupkarta eller flygfoto eller vad som helst.
Nu tar vi för lång
tid
här.
Ja, vi kör då.
Nummer 2, anteckna alltid platsen där du fått en stor gädda.
Ja, det är ett bra tips.
Jag brukar sätta in ismetare, jag brukar sätta positioner i Google Maps här.
Ja, jag gör också det faktiskt, om det är något speciellt sådär som är svårt att känna igen. Om det är typ inne vid en udde på en sjö jag brukar fiska i, ja, då lägger jag inte ut, för då vet jag ju precis vart det är. Men är det sådär pelagiskt ute på en större sjö sådär, då brukar jag lägga in sådär.
För det är verkligen vissa områden som levererar mer stora fiskar än andra.
Ja, och om man inte prickar in då, så kan det vara väldigt så här, ja, men här tror jag det var som jag fick den. Och så kollar man på kartan så bara 500 meter fel.
Ja, typ. Utan anteckna platsen.
Ja, det är sant.
Nummer 3, fiska är lovat där vinden ligger på. Alltså fiska där det blåser.
Mm.
Så du ska inte fiska vindskyddade vikar. Jag skulle säga det är främst i skärgården.
Jag skulle säga att det är både och.
Ja, det är inte jättebra tips. Det brukar vara bra i skärgården där det blåser på som mest. Men inte alltid.
Alltså fiskar du i oktober i skärgården, jättebra tips. Men fiskar du i februari i skärgården är inte säkert att det är bra. Det kan vara lävikar som levererar även andra tider på året med.
Det är lite varmare lävikar ibland eftersom solen ligger på, det rör inte om lika mycket.
Precis, tidigt på våren där, då kan det vara lä som ger.
Så inte jättebra tips.
Ja, sådär.
4, koncentrera dig totalt på varje kast.
Det var det som var i rubrikerna. Det håller jag med om.
Ja, det är bara svårt om man fiskar sådär 12 timmars pass och koncentrerar sig varenda kast.
Ja, och sen vet man ju att är det ett kast man inte koncentrerar sig, då får du ju hugget. Men om du tänker så, att nu ska inte jag koncentrera mig, så får jag något, då får du inget.
Nej, men ja, man ska koncentrera sig varje kast. Det är lättare sagt än gjort.
Ja, kör 14 timmars pass så är det inte så enkelt.
Då kör vi nummer 5 här.
Kör på. Jag väntar på dig.
Variation, Edvin, är A och O. Alltså det tipset.
Okej. Okay. Variation, ja, men på vad? Är det vilka kalsonger man har när man fiskar, så här, om man ska ha tur eller?
Men jag kan läsa vad han skrivit om det här då.
Ja.
Under många år hade jag en fiskekompis som alltid fiskade med mörrumspinnaren 18 gram i silver. Han fick gäddan när gäddan var inställd på att jaga snurrande, snabbt flyende, silverfärgade beten. Den framgångsrika fiskaren varierade däremot alltid sina metoder genom att metodiskt arbeta sig för en grunt djupare. Han varierar inspelningshastigheten och bete tills han har hittat den för dagen rätta kombinationen av bete.
Okej, så det handlar om att alltså variera beten tills man hittar det som funkar för dagen, kan man ju säga.
Exakt.
Och det är ju sant.
Men du brukar köra med klocktekniken, Edvin.
Klocktekniken?
Ja.
Vadå menar
du? Du vet, din klocka, den har inget batteri, så den visar rätt tid 2 gånger per dag.
Det är faktiskt sant. Den har inget batteri, så den visar ju rätt tid 2 gånger per dag.
Så har du kör med samma bete, ja, då är det 2 gånger per dag som fisken.
Ja, det är sant.
Så den fungerar. Variation är A och O, men oftast om man kan ett vatten så vet man behöver inte variera sig så mycket.
Nej, om man lär sig mycket med när man är ute olika årstider på samma vatten, vad som funkar när och hur, så man vet ju lite.
Men i början är det bra att variera sig.
Kör vidare.
Räkna med hugg inne vid strandkanten.
Ja, det beror på vart du fiskar och vilken art och vilken årstid. Men det kan ju vara ett bra tips.
Ja, exakt. Fiska på grunt vatten med flytande wobbler. Det här känns som det är liksom ett knep från 80-talet.
Ja, 80-talet i Stockholms skärgård typ.
Ja,
eller hur?
Ja, så ja, det kan vara bra ja. Med grunt vatten med flytande wobbler. Men det finns ju väldigt många andra beten som kanske är väldigt mycket mer effektiva.
Ja, just flytande heller, det gillar jag inte ens på grunt vatten. Det ska vara svävande.
8. Fiska djupt efter monstergäddan.
Ja, alltså över djupt vatten kan ju vara ganska bra för monstergädda i vissa vatten. Men inte alltid.
Nej.
Det kan stå grunt med.
Ja, det kan man verkligen göra.
Generellt sett för lite större fisk så är det ju lite djupare bra. Det är det.
Nummer 9, det är ju ingenting som är för dig, Elvin.
Nej.
Som du, det är därför du inte är duktig gäddfiskare.
Är det för att tappa allt, eller?
Nej, 9, uppträd tyst och försiktigt på fiskeplatsen.
Och det är jag bäst på, det är därför jag drar gris.
Sjunker ner i sump och skriker och trillar
i. Gris, gris!
Ja. Nej, det är alltid bra att vara lite tyst, men jag tror inte spelar så stor roll.
Lite kanske, vi har ändå så här, alltså ibland när vi filmat under vattnet, du vet, så där, så har vi ju tittat efteråt på kameran och då typ tar den liksom mörten och så filmar vi och så springer vi fram så här, fäll, springer vi, då bara sticker ju gäddan alltså och blir skiträdd. Jag tror att ja, man skrämmer nog kanske mer än vad man tror.
Ismeter mer, men då går det vid strandkanten och kastar.
Nej, men i båt kanske.
Ja, du ska inte hoppa och inte spela så mycket musik. Nummer 10. Lär dig att ankra utan att skrämma fisken.
Tallon. Tallon eller raptor eller elmotor skrämmer väl mest kanske.
Egentligen. Det gör det.
Det gör det ju. Ett vanligt ankar är nog bättre där, men det är så himla smidigt och skönt med elmotor.
11. Skapa ett för dagen vinnande mönster. Är det varit inne på?
Ja, det är typ som det där variera. Lite den typen ju.
12. Sök gäddan på skuggsidan vid starkt solljus.
Ja, det är faktiskt alltså. Om det är sommar eller så här varmt vatten så brukar man ju leta sig lite mer åt de skuggiga kanterna där det är mycket skog och så.
11 och sånt, ja. 13. Det är du ganska bra på. Ändå så går det inte vägen. Gör hårt och blixtsnabbt mothugg.
Ja, det är jag bra på. Och sen miss alla fiskar står det, eller? Nej.
Nej, nej.
Nej, det var bara för mig.
Det gäller att vara vaken när en gädda tar.
Det är sant.
Nummer 14. Fluorogul flätlina visar huggen snabbare. Ja,
tycker du
det? Det gör det väl, men jag tittar inte på linan ändå alltså.
Nej, exakt.
Om du hade tittat på linan så visar den snabbare, men
alltså, jag skulle ju inte säga, jag tycker att det är fel, för snabbare ja. Är ju omöjligt.
Jag tror att han fiskar med nylonlina och inte känner huggen.
Ja, säkert kanske.
Det var nog det.
Back to basic alltså.
För man säger inte fluogul till flätlina oftast.
Nej, det finns väl fluogul, men visar ju inte snabbare för det. Ju bättre.
Jag tror detta...
Ja, ta nästa tips. Ja. Det var uråldra tips. Inget bra tips.
Så tror vi att de fiskar med nylon.
Ja.
Ja, vet du vad 15 är? Ja. Lägg på flätlinan hårt på spolen.
Fasen är modernare än vad vi tror där, Tobbe. Det är faktiskt en sak som är väldigt viktig. För annars, speciellt när det är multirulle, om man spolar på löst, då blir det jättekonstigt om du kastar ut, får på en stor fisk och så pressar du liksom in den. Då blir det så jättevågigt i spolen. Och då kan du inte kasta sen för det blir obalans. Mm. Så spola på hårt.
16. Kontrollera linan efter varje hugg. Det hinner man orka. Nej. Kanske om du fiskar stora gäddor. Jo, om du fiskar stora gäddor 11 och får typ 3 hugg per dag. Jo, koncentrera den. Jag kan inte efterhugga mig efter varje fisk.
Ja, alltså.
Jag inte från ett hektus, men får en stor fisk så ja.
Alltså första 3 meterna kan man ju kontrollera ändå om det är så här uppkyttat av någon anledning.
Kolla om
inte
lina,
hela linan.
Nej, men kolla om linan ligger bra på spolen och så det inte är uppkyttat. Men det fiskar man i skärgården får sådär 100 gäddor på en dag och inte kolla.
Ja, det händer ju dock typ aldrig, men ändå. Så alltså, jag hade aldrig gjort det.
Det har ju hänt, typ, det har hänt ett par gånger.
Ett par gånger har det hänt.
17. Håll krokarna nålvassa, skrev han. Men jag har aldrig hört någon säga nålvassa. Sylvassa.
Sylvassa, ja. Men nålvassa är säkert lika bra.
Jag vet inte.
Alltså, nålar är inte så vassa. Eller?
Nej.
Det beror på om det är sådana här nålar man ska. Det finns ju sådana här trubbiga nålar. Jag tror inte att de menar sådana nålar.
Nej, jag tror inte det heller.
Nej, men så vassa krokar är viktigt.
Det är viktigt, men inte, du hänger inte faller på det. Är de lite sådär så fungerar det fortfarande bra.
Okej.
Okay. Ja, men det är så när jag, de där gångerna i skärgården som man får typ, detta händer ganska ofta. Du får sådär 40-50 gäddor på en dag.
Mm.
Ja, har du fått 10 så blir de lite trubbiga. Det är inte så att jag byter krokar då.
Nej, det är inte jag heller.
Nej, så det, jag byter om du fiskar stor gädda, men hugger det på så, ja, men kör på med li. Alltså,
man märker ju också om man börjar så här tappa jättemycket fisk från ingenstans, då kanske man har hakat i en sten och den är helt knäckt spets eller något sånt, men annars, nej, kör.
18. Lär dig att fiska perfekt med 10 olika beten.
Ja, det är väl ett bra tips. Man kan variera sen och kunna alla beten.
Så man inte köper massor med olika beten, sen vet man inte riktigt hur man ska fiska dem.
Nej.
Utan man läser 10 stycken väldigt bra. Ja, men det är bra.
Det är en bra tips.
19. Visa storgäddan respekt. Försök aldrig att pressa in en monstergädda till båten utan trötta henne på avstånd. Att sätta hård press på en fullvuxen gädda är det största misstag du kan göra i ditt liv.
Jag skulle säga att det tipset inte är så bra.
Inte nu med de moderna utrustningen och flätlinorna. Då ska du sätta bra press.
Det hänger inte på utrustningen och man vill inte trötta ut fisken i onödan.
Det hänger inte på en sjötråd längre som du gjorde i gäddefeber.
Nej, precis.
Nej, men alltså, fallet efter 30-punts lina.
Ja, det här hänger på en sjötråd. Alltså. Ja, i och för sig i det här fallet med en 30-punts lina så är det inte så farligt. Men det är faktiskt sant för att man ska pressa in hårt för då tröttar du inte ut gäddan och den mår bättre när man ska släppa i den igen och den är piggare. Så kötta på ganska bra ändå.
Nummer 20. Använd styvt spö och multirulle. Haspel kan vara kul också.
6. Fotbusterstiff. Ambassadör.
Ett,
bästa.
Nej, men här skriver han ett 9-11 fot långt styvt tvåhandsspö är ett utmärkt instrument vid gäddfiske.
Oj, det var långt.
11 fot. Nej, nej.
Det låter som ett så här lite mer meter eller så. Ja, jag brukar föredra typ
8 fot.
Mellan 7,5 upp till 9 fot alltså.
8,9 där.
8,6, det är perfekt.
Nummer 21. Lär dig toppo markera vid ditt båtfiske. Det är när du skickar ut, vet du vad för någonting, toppo markera.
Nej,
det är när man skickar ut sådana markörer.
Jaha, slänger i så.
Ja, men nu har man ju ekoloder, du har GPS. Ja. Så, och du kan, men lägg ut waypoints. Några
plotter liksom. Waypoints. Exakt. Ja, men waypoints är ju markörer också. Så det är ju ett väldigt bra tips. För då kan man se mönster där sen. Om man lägger ut alla waypoints. Ja, vart högg den här? Varför högg den här? Liksom. Ja. Mm.
Nummer 22. Häng dina stora wobbler och jerkbaits på insidan av en kylbox.
Ja, man vill ha dem kalla kanske till fisket. Eller, ja, nu kommer jag på att det här måste ju vara innan beteshinken kom. Eller?
Fördelarna med att ha wobblerna hängande i en kylbox är flera. Dels så får du bättre överblick och kan snabbt byta bete. Dels så torkar wobblerna lättare och krokarna rostar inte så fort. Förr köpte dessa kylboxar både hos Ica och Coop. Det kostade cirka 100 kronor styck och fanns olika färger. Säkerligen går det att få tag på någonstans idag också.
Det där var innan beteshinkens tid. Men det var ju typ lite av en trend skulle jag säga. För nu är det typ ingen som har beteshink längre.
Nej, alla betesboxar.
För de är så jobbiga att transportera.
De där är krokarna fastnar allting. Och,
ja,
och sen så kom det upp ett bete och kommer 5 med. Nej.
Nej, det var bra tips men man kom nog på att det inte var så bra. Så skippa det tipset. Eller kylbox kanske är bra, vet jag.
Nummer 23. Svarta skeden på din Cisco Kid och få fler hugg.
Målar den svart alltså?
Ja, jag läste hans bok, det är så att han tycker den där
flashar för mycket
för stora gäddor. Så han målade den svart.
Okej.
Okay. Skeden just. Och sen så fick han markant mer gäddor.
Jaha, tror du på det då? Du tror inte att det var en tillfällighet att, eller ja, i och för sig om man använder båda och, då ser man ju skillnaden.
Ja.
Vi har ju provat väldigt mycket att köra olika färger och så vidare. Men i och för sig, vi har aldrig provat något sånt riktigt som flashar sönder sådär. Det kan ju göra lite.
Ja, det är nog inte ingen nackdel i alla fall.
Nej, säkert inte.
Nummer 24. Tillverka dina egna gäddtafsar. Är bra tips.
Så det är bra tips.
Du vet att de håller i alla fall. Nummer 25. Laga dina sönderbitna jerkbaits och wobbler.
Nej, det behöver man inte laga, eller?
Köpa
då får de vara uppkyttade, alltså. Men nej, hårdbeten behöver man aldrig laga. Det kanske var förr i tiden när man hade mycket så här trävobbler utan bra lack på, kanske. Så de gick sönder, typ.
Ja, hon så mycket pengar.
Ja, nej, köp nya.
Gäddans uppträdande och effektiv fisketeknik före leken. Ja, men det är väl bara du ska fiska effektivt före leken.
Ja.
Men här berättar han typ. Tidigt på våren när isen nyligen har försvunnit är all vegetation på mellanbotten nervissnad. Bla, bla, bla. Fiska på 3-5 djup och bla, bla, bla. Så, ja.
Ja, det är väl bra att göra.
På våren så är de väldigt speciella, om man säger så.
Mm, de är lurigast på hela året på våren, alltså.
27. Hitta gäddan genom trolling. Men det är ett bra sätt att söka gäddan om man inte riktigt vet var de finns i sjö.
Ja, det är det ju. Det är...
Och så tar man något annat tips som var markera topografen och ta waypoints när man får en gädda.
Mm, det är bra.
Sommargädda att trollinggädda. Ja, men det är sant. De är väldigt aktiva om du fiskar stora pelagiska sjöar under sommaren. Då är det lätt att få gädda på trolling.
Ja, det är det. Men det får inte vara för varmt i vattnet, för då är de så himla, då mår de ju rätt dåligt. Ja. Om det är sådär 24 grader, ja, ska man inte fiska gädda alls.
Max 20.
Ja, juni brukar vara bra för det.
29. Stopp och kör-metoden. Den konstanta trollinghastigheten ger sällan det bästa fiskeresultatet, utan ett ständigt ökande och minskande hastighet ger de flesta huggen.
Ja,
så kör runt i cirklar och...
Jag har hört ett riktigt bra tips för så här, ja, bonatrolling i alla fall eller så, och det är att man ska köra zigzag, mycket så här, för då blir det så här, ett spö, om man har ett på höger, ett på vänster, så drar det fram så här, och det andra släpper efter. Så blir det att man kör spinstopp hela tiden så här.
30, trigga gäddan till hugg. Det är bra.
Det är bra.
Bra tip. Nej, det är mer trolling här.
Jaha.
Man ska blya vissa beten hårt för att komma ner. Så ja, det stämmer säkert. Nu kör vi sista tipsen här.
Sista tipsen, kör på.
31. Säkra wobbler och givande teknik på hösten.
Ja, wobbler på hösten, det kan vara bra. Men det är mycket som kan vara bra på hösten. Ja.
Vid september-oktoberfisket med favoriten ovan, vilket var Cisco Kid, bomber och allt möjligt.
Det var typ bara de som fanns på 80-talet.
Lucky 13 och Heddan, jag vet inte.
Ja.
Så ska du veva snabbt och fiska solfjäderform i vikar runt uddar och ut med stränder där vinden ligger på. Riktiga hotspots för höstgiddan är över och i kanten av gäddnate och krusnatebankar. Undrar vad en krusnatebank är för någonting, men ja.
Det är när det krusar lite ytan och är nate under, tror jag.
Glöm inte att du för garanterad gäddfångst måste kasta där vinden ligger på.
Alltså det är mycket vinden ligger på.
Kastar du där vinden ligger på så får du garanterad gäddfångst.
Ja, garanterar skulle jag inte säga, alltså. Det är mycket annat som spelar in också.
Nummer 32. För ett lyckat senhöstfiske, kolla vindriktningarna dagen före. Det är mycket och fiska där vinden har legat på.
Ja, fasen. Ja, mycket vind där tydligen.
33. Nu är bara två kvar. När gäddan följer efter utan att hugga. Deltar du i en gäddfisketävling bör du fiska med det beten du behärskar bäst. Beten du tagit stor fisk på tidigare i samma vatten eller under liknande omständigheter.
Mm. Ja, varför inte? Det är ett bra tips.
Och 34, sista tipset. Ge inte upp för lätt. En förklaring till att många sportfiskare inte får någon gädda är att de ger upp för allt för lätt. De fiskar någon timme och sedan säger de att gäddan inte är hugget. Det är kanske sant, men när gäddan är hugget, då sitter dessa fiskare framför datorn eller tvn.
Det var nog den mest sanna och viktigaste punkten av alla, tror jag.
Det tror jag också, man ska vara ute många timmar i vattnet.
Man måste bara ge sig fasen på det och vara ute så mycket man kan. Så kommer du få ett riktigt bra fiske någon gång. Så är det.
Så är det. Men,
så om ni vill ha fler bra tips, alltså ja, riktiga tips nu då, så kan ni gå in på vår YouTube-kanal och kolla några av våra alla 100 videos vi har på kanalgratis.se. Så lär ni säkert massa nya tips.
Kan lite mer än 34 tips. Varav typ 5 var att man ska fiska där det blå eller vinden ligger på.
Ja. Det var ju det.
Så ha det bra, så hörs vi i nästa part.
Ha det bra, hej då.